Vi har ju sagt det i 3 år i alla fall att entreprenörerna, de är samhällsbyggare. Det är de nya opinionsbildarna, det är de som driver förändring. Det är de som formar vår framtid, det är de som ändrar våra beteenden.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi sitter här i Techarenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi har sänt live i 3 dagar härifrån medan tävlingen om Nordens främsta startup och tillväxtbolag har korats. Den tävlingen är klar. Men samtalet pågår fortfarande där nu människor från alla discipliner och domäner möts om vad vi ska bygga tillsammans imorgon. Målet för Serendipity är alltid att skapa en lycklig sammankomst. Jag heter Mats Björk, jag är digital strateg på Esat och med mig som vanligt har jag
Andreas Kjellander som är creative director på Gullers Grupp.
Men vi är inte själva.
Vi har en väldigt speciell gäst här nu och det är inte vilken som helst utan vi välkomnar Omid från Serendipity som är helt ansvarig för detta spektakel som jag har fått bevittna nu under 3 dagar. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och någonstans så startar ju ett så kallat outro-avsnitt. Det finns ju inga bärande frågor här utan här tänkte att vi skulle reflektivt sätta ord på vad vi känner efter. Alltså det har varit mycket jobb några dagar här, Omid.
Ja, det har varit jobb, mycket jobb under några månader måste jag säga. Eller nästan ett helt år.
Ja, det är ett, alltså som event, ni är ju ett stort gäng som planerar och genomför den här tävlingen.
Precis, så just under de här 3 dagarna som det här har pågått så har vi varit mellan 12 till 16 personer. Mm. Så det har varit 16 personer som varit på plats och vissa har varit ute och pratat i andra paneler. Och under året så är vi 7 som jobbar med det här i stort sett varje dag, dygnet runt, alla veckans dagar.
Vi fick ju bli er officiella podcast. Vi blev ju också inbjuden till eventet i Stockholm här i mars tror jag det var. Det var ju ett försteg för vad som ska bli grand finale här. Känner du att det har gått bra?
För ungefär 1 år sedan så stod jag på en scen lite längre upp och då sa jag att vi har en 5-årsplan för Serendipity Challenge. Mm. Och en del av den 5-årsplanen var att innan har vi haft finaldagar och det har varit en tävling och vi ville att det här ska fortsätta hela året. Vi vill ge de här bolagen någonting mer. Vi vill skapa fler forum, fler publika arenor där de här entreprenörerna kan träffa varandra. Mm. Där de kan träffa varandra, där de kan träffa industrin, investerare, media, politiker. Mm. Och därför så arrangerar vi första Serendipity Challenge Summit i Stockholm i våras. Och kände väl att det kanske blir svårt att toppa det.
Mm. Det gick väldigt bra.
Det gick väldigt bra, i alla fall när det gäller de seminarier som vi hade. Mm. Men jag måste säga att jag är väldigt nöjd med de seminarier som vi har haft här också. Och bolagen som har varit här har varit helt fantastiska.
Du ska få en, sen ska du också få prata, Andreas. Om du vill ha validering från Alexander Wallin från Sprinklebit, som då vann Serendipity Challenge förra året. Han kom in, han har varit med på podden, han kom in och pratade, vi liksom hänger lite grann så där. Han sa så här, du ska veta Mats och Andreas att nivåskillnaden på i år jämfört med föregående år, det är inte liksom, de lirar inte samma liga. Så han var väldigt imponerad över vad ni har gjort då från förra året här i Almedalen.
Ja, och det är ju tack vare sådana som honom som man vill fortsätta göra det här. Så Alexander Wallin kom in förra året. Mm. Urvalsjuryn valde ut Sprinklebit. Lite av en bubblare. Ja. Och sen visade det sig att det är ett superbolag. Och efter det så går det ju inte kolla in om media eller vare sig sociala eller traditionella medier utan att läsa om Sprinklebit. Nej. Och den framfarten som de har haft. Så det känns väldigt kul att få höra en sån sak från en sån duktig entreprenör.
Ja. Han kommer från en entreprenörsfamilj. De hade faktiskt, hans bror var med här med Pindify tror jag, som är också väldigt spännande. Men han vann inte i år.
Nej, Pindify vann inte i år. De var väldigt spännande. Mm. De har gjort en, jag tror det är ett av få svenska bolag som gjort en ICO. Ja. Initial Coin Offering.
Yes.
Och fick in en bra slant. Mm. Och de har en affärsidé som jag personligen tror väldigt mycket på. Jag ska säga att jag inte är med i den juryn som väljer bolagen. Men jag tror att det kommer gå väldigt bra för Pindify.
Det tror vi också. Jag vill göra någonting när vi ser effekten av deras ICO, så vill jag att vi ska sätta en liten lampa på dem här på podden.
Vi har varit i många samtal här, Mats, och vi hamnade i ett samtal med en affärsängel, och det var någonstans halvvägs in i de här dagarna, och då inser i alla fall jag, då trillade poletten ner för mig, för vi pratade om att hur viktigt det är att bygga startupkultur, men den här kvinnan var väldigt fokuserad på att vi måste liksom scala upp. Vi måste bygga liksom mer av en tillväxtkultur. Och då inser jag, men vänta nu, Serendipity Challenge. Vi har ju årets startup och vi har årets tillväxtbolag. Mm. Och det här har ni förstått liksom för länge sedan, att vi... båda krävs för att vi ska bygga de här liksom morgondagens stora bolag.
Precis. Det finns ju en... Första året vi arrangerade Serendipity Challenge, då hade vi bara ett pris. Årets startup och tillväxtbolag.
Ja, just det. Mm.
Och då var det ett bolag som omsatte ungefär 60 miljoner kronor, rörelseresultat på 30%. Mm. Och sen stod det mellan dem och ett annat bolag, ett väldigt ungt bolag, två drivna entreprenörer som var 20 år, som hade startat en app där man kunde plocka in kläder från olika typer av butiker och ha i sin garderob. Mm. Och då kunde butikerna skjuta ut kampanjer och också veta vad som är populärt. Mm. De hade fått 50 000 användare på knappt ett halvår. Mm. Ett superbolag. Mm. Men det blev svårt. Det blev som att jämföra äpplen med päron. Ja. Och då bestämde vi oss för att okej, vi måste dela upp det här. Det här är en plattform för båda typerna av bolag.
Det kanske är där också, för vi läste ju, nu har vi hört det från flera håll. Jag vet inte om du har hunnit sett den här, var det i Svenskan eller... De pratade om olika liksom, vart det händer saker, vart det blir verkstad när man är i Almedalen. Nu kommer jag inte ihåg riktigt det här citatet, men det stod någonting om att det är det enda tält i Almedalen där det liksom drivs förändring på riktigt.
Vi har ju sagt det i 3 år i alla fall, att entreprenörerna, de är samhällsbyggare. Det är de nya opinionsbilderna, det är de som driver förändring. Det är de som formar vår framtid, det är de som ändrar våra beteenden. Och det är väldigt kul att se när en teknologi har blivit tillräckligt mogen för att bli applicerbar, för då plötsligt så får man kanske 30-40 ansökningar, bolag som bygger precis på den teknologin. Mm. Så det är väldigt häftigt att se.
Det är ju, om man filtrerar lite mer av de samtal som vi har haft, men jag säger det så spetsigt som det går. Det saknas lite politisk vision. Det är ett stort skifte. Vill man ha vision, då ska man någonstans gå hit till entreprenören, alltså de som vill faktiskt bygga och förändra någonting, som ser problem och ser lösningar. Det har vi fått från flera här.
Absolut.
Det måste ju ändå kännas bra med tanke på det hårda arbete som ni lägger ner.
Det känns väldigt bra.
Ja.
När man är mitt inne i det så här, vi är precis i slutet av den sista dagen, så har man ju egentligen ett format i huvudet, man vet ungefär vad som ska göras, och det finns liksom mycket den typen av praktiska saker.
Ja.
Men jag tror direkt efteråt så blir det ganska, det blir en annan sak. Då kan man sätta sig och reflektera över vad är det som Serendipity Challenge har åstadkommit.
Ja.
Och där vet vi ju att det skapas mycket kontakter.
Mm.
Det görs affärer, samarbeten. De här entreprenörerna bor ju tillsammans. Många blir ju vänner.
Mm.
Jag vet att tidigare har det varit så att vissa av entreprenörernas bolag inte har lyckats.
Mm.
Men då har de parat ihop sig med andra entreprenörer eller fått anställning hos ett annat bolag. Så det är ju verkligen ett kul kvitto att få.
Serendipiteter är ju liksom, det är någonting som bara liksom som händer. Och Mats och jag är lite datanördar här. Vi vill ha data på det. Så vi har faktiskt frågat varje gäst som vi har haft här i studion om de har varit med om någon serendipitet. Så vi tänkte att vi får väl packa ihop det här på ett snyggt sätt, så kan ni få höra. Få bevis på alla serendipiteter som era gäster har upplevt.
Mm. Det känns ju som att det borde vara ett väldigt, väldigt många bolag som har upplevt någon form av serendipitet. En sak som entreprenör tror jag att man måste vara väldigt opportunistisk. Man måste ta chanser där de ges, och man måste skapa sina egna möjligheter. Och är det personer som är framåt på det sättet så brukar de få, börjar man säga, man skapar sin egen tur.
Ja, men där, det, med våra gäster då, Lena Apler och andra som investerarna framförallt har pratat om att ja, men vi tar hellre en, om vi får välja, vi tar hellre en entreprenör som har drivet och passionen och är redo att kriga, en entreprenör med en lagomt bra idé än en fantastisk idé utan driv. Omid, har du någon kommentar på det?
Verkligen, jag håller med henne till 100%. Det finns, vi har ju träffat många entreprenörer som har betydligt bättre idéer än andra entreprenörer som har slagit igenom. Ja. Men de kommer inte fram. För det krävs någonting. Mm. En sak som jag har tagit med mig från alla år i Serendipity Challenge är att vi går igenom ungefär 400 ansökningar från svenska och nordiska bolag. Mm. Och det står en del milestones. Mm. Och det står också milestones som kommer framåt. Mm. Och när man träffar dem och säger okej, men nu har ni fått den här Tysklandsaffären. Det måste vara väldigt skönt. Mm. Det som slår mig är att det är ingen som säger ja, det är jätteskönt. Mm. Utan alla säger, ja, vi har fått Tyskland, men nu måste vi använda oss av det kapitaliserade. Vi ska in i Österrike, vi ska in i Schweiz och vi ska göra det här. Eller någonting mer praktiskt som i form av att okej, men nu måste vi verkligen skala upp vår produktion för att kunna leverera. Mm. De är aldrig nöjda. Det finns ingenting som heter, nu är jag klar. Det finns knappt någonting som säger, ja, vad skönt. Det här var bra. Utan det är hela tiden 3, 4, 5 steg framåt.
Avveckla eller utveckla? Fick vi någon form av citat här på, av någon, jag kommer inte ihåg.
Ja, det var någon som sa det. Ja. Ingen status quo där i alla fall. Titta, om du själv skulle blicka framåt nu, för nu hörde vi, det var Alexander Wallin som hade sagt att det var ett rejält kliv upp från i fjol. Hur ser du på utvecklingen för Serendipity Challenge? För det är också, det är en tävling som pågår hela året. Det är inte bara här nu i Visby. Hur ser du på utvecklingen närmaste året och kanske 3, 4, 5 år framåt?
Jag gillar uttrycket utveckling eller avveckling. Mm. För min del känns det som att det stämmer väldigt bra. Mm. Sen är det inte så att man måste utveckla någonting i all oändlighet, utan det som jag ser med Serendipity Challenge, det är att vi har hittat ett format och en arena som väldigt naturligt blir större varje år. Mm. Och i år tog vi beslutet att vi ska skapa en arena som gör avtryck i Almedalen. Mm. Vi har flyttat ner till ett betydligt mer centralt på plats än tidigare. Mm. Och om man tittar framåt så har vi ganska långt gångna diskussioner med ett antal aktörer om hur vi ska kunna utveckla det här till att få ännu fler nedslag runt hela året. För målet för oss är att det här ska vara en arena det ska vara den arena som gäller.
Katalys kan ju ses som en kemisk process. Nu blir jag lite sådär nördig. Men egentligen så bygger den, om du katalyserar ett innehåll i en behållare i kemi, så funkar det så att en kemisk reaktion leder till en annan kemisk reaktion som leder till en annan. Så det finns liksom ingen ände på hur stor en katalys kan bli. Så Serendipity i Almedalen här nu är ju katalys, men vi är ju en global värld. Vi borde ju kunna göra det större. Ingen press om det, men det finns ju fler ställen som man kan katalysera.
Du har helt rätt. Det finns betydligt fler ställen som man kan katalysera. Och jag säger, det kanske låter som att vi är väldigt nöjda med det som vi har just nu. Det är någonting som jag har försökt öva på att vara. Mm. Annars går man hela tiden och säger att ja, men det här kunde blivit bättre, det här kunde blivit bättre. Men egentligen är det precis som du säger. Jag vill att det här ska ta nästa steg. Jag har tänkt i flera år att ska man göra det här internationellt. Men tittar man på formatet så är det här formatet ett av de absolut bästa. Mm. Det är hård konkurrens. Vi har över 45 000 människor som är här. Mm. Vad är det, 4 000 seminarier, väldigt många arenor. Men det betyder också att du kan vinna 45 000 människor från hela Sverige som kommer in och kikar in i tältet. Och jag ska inte säga att alla i Almedalen är högprofilerade människor, men väldigt många är det. Och det är väldigt relevanta människor för många av de här bolagen. Mm.
Jag tycker personligen att det är väldigt positivt att det händer just här och i Sverige. Mm. och vi pratade mycket om det innan också, både alltså, Mats och jag här, kring att alltså, bygga nation, och det är en fantastisk känsla av just den här mixen som jag tycker mig ha upplevt när jag varit liksom, både här i tältet och tittat runt, men även bland de gäster som vi har sett, att det är verkligen en schysst mix, om man får säga så, på personer. Det är liksom inte expertgruppen inom X eller någon annan, utan vi får faktiskt en skön samling människor som egentligen vill precis samma sak.
Det är ju människor från privat sektor, från offentlig sektor, det är politiker, det är industrichefer, det är väldigt, väldigt blandat. Och det som, en av de anledningarna varför vi kom till Almedalen, vi började ju i Båstad och arrangerade det första året. Mm. Och sen så hade vi inga planer egentligen på att arrangera det igen. Mm. Men ungefär vid samma tidpunkt som vi hade öppnat anmälningarna år ett började droppa in massa anmälningar till en tävling som inte fanns.
Just det, ja.
Och då sa vi, men låt oss göra det igen. Mm. Den gången så satsade vi betydligt mer. Vi fick till ett väldigt bra bolag. Men Båstad var alldeles för litet. Mm. Och några veckor, en vecka tror jag efter Båstad, så kom jag och en kollega hit till Almedalen. Mm. Precis när vi kom in innanför ringmurarna så gick vi kanske 400 meter och träffade tre personer som vi aldrig annars hade fått vare sig skaka hand med eller blivit inbjudna till ett lunchmöte med. Och då tänkte jag, okej, men det här är platsen som de här bolagen, är det någonstans entreprenörerna ska vara, så är det här i Almedalen.
Ja. Det är väl det som är grejen med det här mötet. För det är inte bara att man träffas. Det handlar om också kontexten. Nu drar jag iväg till filosofi här. Men vi blir påverkade av det sammanhang som vi ingår i. Och här, när vi har gått runt här i Almedalen, så det är väldigt positiva vibbar, framtidstankar, tillförsikt, lugn, liksom. Så om man har den settingen, det är volymreglaget när man kommer in också, då gör det att man blir öppen för att hitta på nya saker. Sådär. Så det måste ha betydelse. Det måste ge effekt.
Kan jag göra ett inspel på det innan du svarar? Apropå det lugn, en liten anekdot som jag upplevt. Det var inför vår intervju med Per Bolund här, så var jag framme vid scen precis när han klev av, och jag tog med han bort till vår scen. Sen fick jag ju höra då att det var någon som hade gått i följe av han. Var är min minister? Och han hade liksom lugnt tagit sig hit. Så att det är väldigt, väldigt lugnt, väldigt öppet, väldigt liksom högt i tak för samtal. Det upplever jag väldigt, väldigt positivt.
Du har helt rätt. Det är väldigt högt i tak. På något sätt så tror jag att, om jag också ska vara filosofisk, så tror jag att i grund och botten så är så alla är människor, oavsett vad du har för position. Och i din roll så blir du behandlad på ett specifikt sätt när du är i ditt eget bolag. Dina anställda pratar med dig på ett visst sätt. Du träffar andra typer av människor som är vana vid att prata med dig på ett visst sätt eller bemöta dig på ett visst sätt. Men här så försvinner det lite grann. Ja. Det är ingen som, riktigt bemödar sig att ta in det perspektivet. Nej. Utan om du träffar VD:n för det här bolaget eller innovationschefen för de här eller någon politiker, så är ni på samma nivå.
Ja.
Ni pratar och den personen behandlar dig precis likadant. Så det händer någonting i Almedalen som gör att alla blir betydligt mer lättillgängliga.
Mm.
Det kanske inte är så att alla är lätta att få tag på, men det är en helt annan stämning här.
Men det är väl egentligen, om hierarkier och sånt, om vi wipar det och vi blir mano och mano, det är väl egentligen det jag tycker att du säger här. Det är ju, läser du böcker om innovation, då är det typ, det är ju playbook, det är ju sida ett. Så här, låt folk träffas, grejer uppstår. Det är ju det hela det här, det blir liksom som en kittel för innovation då, eller för, ja, skulle man kunna säga.
Precis, ja. Du har helt rätt.
Jag tänkte ta oss vidare till den berömda frågan.
Mm. Men innan du gör den.
Vill du ställa en fråga innan?
Ja, innan. Ja. Spontan reflektion över någonting coolt och oväntat som du hade observerat.
Det som jag tycker är väldigt intressant är de bolagen som vann. Jag tycker de är oerhört coola.
Cognitive och Matsmart.
Cognitive och Matsmart. Och sen en annan reflektion som jag har är att på något sätt så handlar det inte bara om att ta fram den mest häftiga produkten. Det handlar om att hitta applikationsområden som är relevanta. Och det har blivit ännu mer tydligare år än vad det har varit tidigare år. Det är egentligen inga, det är inga deep tech-bolag.
Nej.
Som har stått över alla andra, utan de har varit en del av det, och det finns mycket den typen av bolag. Men det som är, har varit intressant är att det är bolag som människor förstår.
En snabb reflektion. De två som vann, de löser två sjukt relevanta problem. Det är väl det som är det som sticker ut här.
Precis. De löser väldigt relevanta problem. Och de gör det på ett, de gör det på ett bra sätt.
Mm. Ändamålsenligt liksom.
Precis.
Och med ett skönt driv. Vi har ju fått snacka med båda här.
Ja, de är grymma, kommunikativa, härliga.
Fantastiska.
Nu får du köra din liksom fråga.
Serendipity kan ju betyda då lyckligt sammanträffande, positiv överraskning. Och det här visste ju du långt före jag och Mats fick slå upp det. Har du haft någon serendipitet här i tältet eller på Almedalsveckan?
Massa serendipiteter. Jag har träffat så mycket intressanta människor och haft så många intressanta diskussioner, så det har varit
Går inte att rangordna?
Det går inte att rangordna.
Nej. Du själv då, Andreas?
Bra, nu vart jag lite ställd här.
Ja, men så är det. Så där gör du på våra gäster hela tiden.
Ja, nu får jag känna på
pressen.
Medicinen. Jag skulle säga att i princip alla de här mötena vi har haft med gästerna, och det som har stått ut mest är framförallt det här liksom glöden hos, som kommer fram hos entreprenörerna. Om man tittar, inte för liksom dissa någon minister eller någon liksom vd i något koncernbolag här. Så det glöden som jag ser liksom när man berättar om det man tror på hos de här entreprenörerna, det är något som det har stått ut för mig, och det är väl, det får ju klassas som ett lyckligt sammanträffande att jag har faktiskt fått uppleva det, skulle jag säga. Du då, Mats?
Ja, jag fick ju tid att fundera själv nu. Det är ju tungt att hamna på den här änden. Jag är ju en sucker för människor som är sjukt passionerade. Jag blir ju får ju sån energi själv av folk som har inär äkta drivkraft, opolerat liksom driv framåt.
Mm.
Och det har varit mycket av det här. Jag älskar ju nördar, alltså som inte, det är inte kammat och tillrättalagt än. Och jag ska säga att de inte nördar alla här, men den energin har funnits här. Det hade jag inte räknat med. Och det kommer åt mig. Liksom. Jag blir ju jätteglad, nästan på gränsen till att bli rörd just över att jag ser den här skaparglädjen. Mm. Mm. Så det är väl kanske lite grann samma
jag
sak.
Jag såg det i dina ögon, Mats, när vi pratade med Cake, som har grundat Cake.
Ja, nej, men det var definitivt så. Så här, det där kommer åt mig när man har en sån där stark, stark drivkraft och dessutom säger nej till vissa saker och ja till det. Det här är det viktiga. Och det har det varit mycket av i det här tältet. Så, någonting sånt.
Stort lycka till, Omid, i fortsättningen och utvecklingen, får jag säga då, av Serendipity Challenge.
Tack så mycket.
Tack.